En podcast från Aftonbladet.
Ja, en liten brasklapp innan vi drar igång dagens avsnitt då. Vi spelade in det här onsdag eftermiddag, det vill säga ett par timmar innan beskedet om att Liam Rosenior fått sparken från Chelsea. Därför kan ju delar av det segmentet kännas en smula daterat idag torsdag. En längre analys av Chelseas tränarsituation kommer istället till Premier League-podden på måndag. Hoppas vi hörs då.
In the supermarket you have eggs, class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others, and some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Jaha, här befinner vi oss då med några omgångar kvar utav ligorna där ute i Europa. Vi har semifinaler i Champions League som drar igång nästa vecka. Och en... vad heter det? En silly season, ett transferfönster som kommer allt närmare med det. Det är många spelare som funderar på sina framtider just nu och det märks så att säga i ryktesfloran där ute. Jag tänkte ändå, Makoto, vi ska börja i Chelsea, för de spelade ju match igår och det finns en hel del att ta tag i när det gäller dem, inte minst liksom sillymässigt, där det finns väldigt mycket spekulationer just nu. Det är alltså femte förlusten i rad, noll gjorda mål på de fem matcherna i ligan från Chelsea.
Men du vet vad man säger, Brighton, om du separerar det ordet så får du bright och on. Man måste vara bright och man ska vara turned on. Och Chelsea var inget av dem i den här matchen. Förlåt för jag snodde bara en slumpmässig tweet här, och men jag tyckte det var väldigt väldigt roligt.
Det har ju varit så katastrofalt, och borta mot Brighton igår kväll så blev man ju fullständigt utrullade. Alltså fullständigt utspelade blev de.
Kommer du ihåg när jag sa att jag trodde det skulle bli bra, att han ändå växte på mig, Liam Rosenior, att det här kan bli någonting ändå. Det har man fått ta upp, för det har inte blivit. Problemet är att det kommer kosta. Det är ju nu, de avlöser ju varandra uppgifterna om vad det skulle kosta för Chelsea att bryta det här kontraktet i förtid, och det är ju inga små summor vi handlar om. Och mitt i det så har du också en verksamhet som, vad är det, Athletic, som kommer om uppgifterna att det går 600 000 pund back per dag. Eller vad det nu var för någonting. Per dag. Det är helt sanslöst. Och sen gör de resultaten de gör på planen.
Ja, men känslan just nu är ju att Chelsea inte har något Europaspel överhuvudtaget nästa säsong.
Jo, något form löser de väl. Men det här är inte ett lag som är byggt för att spela Conference League igen. Det är inte där som men är alltså, målbilden och där budgeten ligger.
Jag tycker inte de ser ut. Alltså, Brighton gick nu förbi dem i tabellen nu på sjätteplatsen. Mm. De ser ju betydligt starkare ut än Chelsea för stunden. Du har ett Everton som
Som
kommer ta den där sjätteplatsen. och det finns andra. Det finns Bournemouth, det finns Brentford som visserligen bara kryssar, men
det räcker ju så länge Chelsea bara förlorar.
Ja, men alltså, det finns många lag i den där gruppen som står på ungefär samma poäng där, som har både bättre form, bättre tro på det och mer och liksom mer att vinna på resten av den här säsongen. Det är ingen i det där Chelsea-laget som kommer kriga för en Conference League-plats. Det är ingen som kommer liksom offra liv och läm med veckor kvar till ett VM för att kriga till sig en Conference League-plats.
Kommer de göra det för att kriga till sig en Champions League-plats? För det tror inte jag heller de kommer göra i den här gruppen. Det är ju där problemet ligger också.
Det är kört. Jag tror att Champions League är kört. Det är för många poäng. Det är bara, alltså, de har fyra matcher kvar den här säsongen. De har fyra matcher kvar. Om Liverpool vinner sin och Aston Villa vinner sina matcher till helgen, då är det ju liksom, vad blir det? 10 poäng upp till Champions League-platserna på fyra omgångar. Det är ju kört liksom.
Ja, alltså det är nog stor chans, men jag menar att liksom den moralen liksom att kämpa för det här laget och ta de poängen som behövs, det spelar ingen roll om det är för Champions League eller Conference League. Jag ser inte riktigt den tendensen, för det är inte en homogen enhet. Det är inte en spelare som brinner för just att spela för Chelsea, att Chelsea ska nå framgångar. Jag tycker att det är ganska uppenbart i sättet det har blivit här nu, att det är någon form av liksom utvecklingsprojekt. Mm. Det är en samling unga, relativt lovande fotbollsspelare som har samlats under samma tak, under samma lekledare, och sen försöker spela fotbollsmatcher. Och man tänkte att det kanske kommer funka, deras ändå liksom väldigt tydliga, stringenta teori, men det gör det ju bevisligen inte när de gör de resultaten de har gjort på senaste tiden. Vad ska de ta in då? Vem vill ta över det här laget?
Den stora frågan är ju, för att alla de, ska säga, de stora namnen, vinnarna där ute, de the proven winners, är ju antingen uppbundna på långa kontrakt eller ska träna ett landslag till sommaren. Alltså jag tänker på ja, men Thomas Tuchel eller Ancelotti eller någon av dem där, om de ska in på, tillbaka på det spåret. Men det är inte deras spår.
De kommer inte få de tränarna. De kommer inte vilja ta Chelsea i det här läget. Varför skulle de vilja ta Chelsea? Det finns ingenting som talar för att de skulle vilja ta det här jobbet överhuvudtaget. Det är där problemet ligger också. Och nu har de kört på sin väg, så jag tror att om de byter ut Rosinho så kommer något nytt oprövat namn vi inte har koll på. Det kan jag nästan lova. Och alla de här beprövade tränarna som är på något sätt lediga, de erbjuds ju av sina agenter till Real Madrid just nu. Mm. Mourinho till exempel, Nagelsmann ska bli erbjuden dit.
Julian Nagelsmann måste man ju nämna i sammanhanget också, som ju tränar Tyskland.
Didier Deschamps. Mm. Alltså, de här erbjuds ju till Real Madrid. Det är en jobb som de kanske vill ta, men jag tror Chelsea-jobbet tror jag inte är så många som vill sätta sig. Den stolen man inte sätter sig på just nu.
De väntar ju bara på att Hürzeler-ryktena ska komma nu efter att...
sen har vi en aspekt i det här också. Om de missar Champions League, vad tickar in då? Jo, deras transfer ban. Mm. Som tickar in då och startar när de inte har Champions League. Då kommer de få problem. Och de har en, vet inte om de vill bygga vidare på den här truppen de har nu. Men det är ju så, hela det här projektet är byggt på det här sättet att det ska vara långsiktigt. Så då får de ju...
Då får det ju vara det.
Då får det vara det. Mm. Ja. Då får de satsa på Liam Delap den säsongen igen, fast de har gjort ett mål den här säsongen.
Och väldigt mycket rykten såklart in och ut för Chelsea just nu. En som ryktas ut är ju Enzo Fernandez. Det har ju pratat, han har ju stängts av utav egna klubben för uttalanden han har gjort runt Real Madrid.
Jag tyckte det var konstigt.
Det var konstigt, men känslan är ju där också att det har hänt någonting bakom kulisserna. Jag tror inte att Enzo Fernandez har skitmycket respekt för Liam Rosinho generellt.
Jag det tror inte jag heller.
Om jag ska vara ärlig. Men ett namn som har seglat upp, som du har pratats om, är ju Lukas Bergvall, som Chelsea ska intressera sig för, som såklart riskerar att åka ur med sitt Spurs den här sommaren. Jag tror inte han vill spela Championship. Han kommer inte spela Championship nästa säsong. Det kan jag liksom lova, för att det är för många stora klubbar intresserade.
Det är för mycket pengar involverat att behålla honom. Du kommer att få honom såld.
Ja.
Sen är det inte Chelsea jag har sett i flödet, det är Arsenal.
Arsenal har jag också sett i flödet, men det alltså de köper inte spelare utav varann. Vi minns när det hände senast. Ja,
men tänk så här nu, att det ändrar dynamiken om ett av lagen är en division ner.
Jag förstår.
Du kan prata
det.
Hur mycket historia och rivalitet som helst, det ändrar dynamiken mellan två sådana klubbar om det skiljer
det.
En division.
Men om det finns andra alternativ, så kommer Tottenham inte sälja till Arsenal.
Och om Lukas Bergvall säger det är bara Arsenal som gäller då? Ja. Vad gör de då?
Ja, precis. Mm. Då,
vilket ju inte har varit så konstigt för honom att säga, utifrån vad Arsenal slåss om kontra vad Chelsea slåss om. Mm.
Nej, alltså visst, jag kan se honom eller så här. Om vi bortser från allting som är med Arsenal och Tottenham och så vidare, så kan jag absolut se Lukas Bergvall i Arsenal. Han hade passat jättebra där. Han hade liksom, där det funnits en plats på mitten. Han hade, ja men
så här, jag tror han passar ganska bra i gruppen där. Generellt också, ja. Faktiskt, men
han är ju en jättefin fotbollsspelare med liksom tiden framför sig, den åldern han är i, den profilen han har, så som han har vuxit fysiskt det här senaste året. Jag såg honom på landslagssamlingen nu. Första gången man såg honom, så såg man, det var en ganska liten pojke när han spelade i Djurgården, så såg han ju fortfarande ut som en tonåring. Den karn som klev in på hotellet nu på landslagssamlingen i höstas, det är ju en helt annan, det är en helt annan stomme på honom nu för tiden. De har satt honom i gymmet och de har det har blivit en annan en vuxen människa utav Lukas Bergvall, och med den fina tekniken och allting han har, så är det klart att det är en jättespännande fotbollsspelare för jättemånga klubb. Jag tror fortfarande att Liverpool kommer vara där. Det är precis en sån typ som de hade varit och dragit i också. Men Chelsea har jag noterat då, i samma andetag som Arsenal. Vi kan väl ta oss vidare därifrån då. Just det, en annan som har nämnt som en potentiell Enzo Fernandes ersättare är ju också Elliot Anderson som Chelsea ska titta på. Där är det ju Manchesterklubbarna som de konkurrerar med. Varför Elliot Anderson skulle välja Chelsea före Manchester City i det här läget?
Vi har sett folk välja Chelsea förut. Mm. Det har vi inte riktigt förstått varför. Sen återigen är problemet, de kommer ha en transfer ban. Mm. De kommer inte kunna värva någon. Och då blir det väldigt intressant hur de ska hantera Enzo Fernandes-situationen. Ja, Caicedo är med säkerhet i alla fall. Mm. Jag vet inte om du såg det, presentationen av hans nya kontrakt.
Nej, det har inte sett. Nej, jag bara läste.
Senior samlade gänget i deras mötesrum. Och idag har vi så var Caicedo familj på plats där. Så hade han, jag tror att han satte ihop den där PowerPointen själv eller det där bildspelet som de drog upp där och applåd i gruppen. Det kändes Det hade varit uppfriskande om det faktiskt hade funkat med en sån här lekledare som Liam Rose senior, men det gör ju inte det.
Nej.
Det är det man landar i. Det funkar inte. Det är The Office. Ja. Det var det här.
Ja. Nej, de blev så utspelade igår och det är ju faktiskt helt sjukt att de har sprungit mindre än motståndet i samtliga matcher den här säsongen. De har sprungit mindre än sin motståndare i samtliga matcher. Det säger någonting
om
det här projektet.
Det säger väldigt mycket, tycker jag.
Och de har ju såklart saknat, alltså Cole Palmer bar ju det här laget till stora delar förra säsongen. Han har ju saknat helt den här säsongen. Antingen har han varit skadad eller så har han varit ur form. Och där är det ju också mycket prat om att Manchester United till exempel ska vara beredda att lägga stora pengar på Cole Palmer.
Men också så här, alltså man kan tycka att man vill om generellt hans attityd och kroppsspråk och liksom sättet han är. Han är ju bara sig själv.
Ja.
Men det är inte en kille som kommer bära en klubb på sina axlar och bara köra. Det är inte den känslan för den gudabenådad, jätteskicklig fotbollsspelare, sina bästa stunder det har vi sett. Men jag tror inte att han är liksom ledargestalten som kommer att föra det här Chelsea framåt och visa vägen. Reece James är en sån typ som skulle kunna göra det. Jag ser inte, men det finns det är så svårt att liksom landa någonting. Det är så många olika faktorer i det här Chelsea-projektet på något sätt och det känns som att det inte finns någon form av riktning och idé. Det känns inte som att det är byggt för att man ska vinna saker. Det känns som att det är byggt för att bara förvalta fotbollsspelare.
Mm. Nej, det är ju verkligen det. Och en del av värvningen som man har gjort, alltså värvningen av Garnacho till exempel.
Och det passar ju, han liksom inställningsmässigt passar ju perfekt i den här gruppen. Mm. Tänker jag.
Ja. Vi tar oss vidare då. En annan grej som har rapporterats senaste 24 timmarna är ju mer bekräftelse från Liverpools håll att Arne Slot blir kvar. Han är den som kommer träna dem nästa säsong. Precis som du har misstänkt, sagt, ja, precis som jag har sagt hela tiden att det beslutet är redan fattat. Nu ser ju ut den här Champions League-platsen ganska nära ut ändå med inte så många omgångar kvar.
Hur dåligt måste det gå i höst för att de ska ändra sig?
Ja, men det är så här, det som är intressant med situationen där och det som jag tror spelar väldigt stor roll, Arne Slot har ju kontrakt som sträcker sig över nästa säsong också. Hans kontrakt går ut 2027. Det gör även Richard Hughes och Michael Edwards, alltså sportchefen tillika Uber-sportchefen. Alla deras kontrakt går ut nästa sommar. De sitter liksom ihop som ett paket. Och de har på något sätt gett sig fan på, eller planen är att de ska lösa den här krisen innan de lämnar. De ska lämna över någonting som är på mycket bättre position. De ska se över hela den här generationsväxlingen som ju pågår, som ju började för två säsonger sedan kan man säga, och som kommer liksom på något sätt fullbordas nu i sommar och över nästa säsong. Man ser det som att man inleder en ny cykel, och när den är då genomförd, ja, men då ska man börja se över i den processen om man ska fortsätta med Arne Slot eller om man ska erbjuda honom ett nytt kontrakt eller om man ska titta på en ny tränare. Men planen är i alla fall sån att det här, på tal om långsiktiga arbetet, det ska pågå om man ser att man är mitt i en generationsväxling och ett bygg utav en ny trupp och ett nytt lag, en ny cykel helt enkelt.
Du tror de lämnar efter?
Det vet jag inte, men så kontrakten ser ut sån. Ja. Richard Hughes och Michael Edwards tror jag lämnar. Det är möjligt att Arne Slott blir kvar, men att det kommer in nya sportchefer. Michael Edwards kom ju in väldigt mycket för att överse det här multiklubbprojektet som FSG, alltså Liverpools ägare, uttalat sa att man vill ge sig in på. Någonting man har nu nyligen sagt att man har skrotat. Och Richard Hughes sägs ju på väg till Saudiarabien. Det finns ju uppgifter om att han kommer lämna redan ut i sommaren. Men troligare uppgifter gör ju gällande att han kommer vara kvar till nästa sommar. Så de blir som ett paket. Och det är anledningen till varför man inte är beredd att byta här och nu. För man har sin plan som man ändå tror på. Men det innebär då i den här generationsväxlingen att man ska byta ut Mohamed Salah som ju lämnar. Och där är det ju... ett par namn som har återkommit. Olise är ju det drömnamnet. Då har de väl insett att det kommer inte gå att lösa.
Nej.
De kommer inte kunna köpa loss honom från Bayern München. Men en spelare som du har pratat om länge och som du har pratat om redan förra sommaren är ju Jan Diomande från RB Leipzig. Han har uttalat själv att hans dröm är att spela för Anfield. Hans pappa var en stor Liverpool-supporter och det är liksom...
Han är klar.
Han är klar.
Han kommer dyka upp.
Han kommer dyka upp.
Men frågan är om det här räcker. Om det är verkligen, han är inte en färdig produkt på något vis.
Han är ju fortfarande tonåring. Han har haft en jättefin säsong och men han är ju mer en Sadio Mané än en Mohamed Salah. Han är ju till att börja med inte vänsterfotad, så att det är ju inte så att han är en like for like ersättare. Han är ju ganska tvåfotad, men i första hand högerfotad. Kan ju spela på liksom hela frontlinjen, kan ju spela till höger och kan spela till vänster. Han är ganska lik Sadio Mané på många sätt i sin spelstil.
Men då är det väl bara att spegelvända alltihopa och utgå att Salah-typen ska utgå från vänster då.
Ja, och det är väl kanske så de tänker.
Och där har du ju Rion Gamoa. Du har Cody Gakpo. Du har vad det nu blir som de väljer att gå på den kanten då. Så att jag tycker att även om det inte är liksom exakt samma egenskaper som Salah har, så är det en lovande spelare nog för att det ska vara uppenbart för Liverpool att gå för honom. Sen tycker jag kanske att jag har två yttrar.
Och det kommer behöva värvas mer.
Det är sant att vi sitter och säger det efter 5 spenderade miljarder eller vad det var. Ja. Det behövs mer.
Ja, men problemet är ju, och där skriver ju Alexander Lambert Nord i frågetråden, att Liverpools offensiva kris inför nästa säsong. För att saken är ju den att fram till nyår så är Hugo Ekitike borta, och sen kommer han tillbaka från liksom en jättelång hälsenskada. Man kan liksom inte räkna med att han ska vara en startspelare under nästa säsong överhuvudtaget. Och då är det bara Isak, Rio och Gakpo kvar. Det är ju faktiskt
helt... Hur hamnar de där?
Det är helt sjukt att det kommer behöva värvas mer. Och Jonte Andersson svarade honom här att Harvey Elliott kommer ju tillbaka. Så han har fan inte spelat en minut för Aston Villa den här. Han har gjort några inhopp liksom.
Kan Darwin komma tillbaka?
Nej, Darwin kan inte komma tillbaka. Men det kommer behöva värvas. Men det kommer inte kunna värvas från den högsta hyllan. Och jag välkomnar det, att man måste tänka smartare. Isak-värvningen kändes inte som Liverpool när den gjordes. Den har inte funkat. Den kommer behöva funka på ett eller annat sätt nästa säsong, därför att det finns inte så mycket annat. Men
jag tror att den kommer funka nästa säsong.
Jag vet inte. Jag är inte säker på att det kommer.
Jag tror när så mycket mer ansvar landar bara på honom som det ändå kommer göra, så kommer nog han lyfta. Det är min teori. Men såklart, man har inga bevis på det. Nej. Hittills har vi inte sett många tecken på att det kommer göra det. Men jag tror att det är en spelare som har så pass mycket kvalitet i sig att när han har fått en ordentlig försäsong nu, det är VM också igen. Och sen efter det, då kommer det kunna börja lossna. Men vi får se. Diomande in och någon mer i alla fall.
Ja, jag tror minst en till.
Tre till
offensiv spelare. Ja, alltså Cody Gakpo håller inte riktigt.
De kommer plocka någon sån här VM-sensation också, tror jag.
Kanske, men Joakim Linne Fernberg skriver, hade det inte varit värt om pengarna fanns att ta in Bowen? Och Bowen är ju en spelare som de har tittat på, som de har pratats om som en Salah-ersättare för flera år sedan. Han är ju lite för gammal nu, och det beror ju på vad, alltså jag har inte koll på hans kontrakt riktigt, men jag tror att han är svårlöst från West Ham här och nu. West Ham som kommer hänga kvar. Hade West Ham åkt ut däremot och det hade funnits någon klausul, han hade kanske inte haft den högsta lönen i laget, han hade kommit kunnat komma in som en spelare som kan...
Vi får väl se fortfarande. Det är ju inte långt från avgjort i den delen av...
Och sen så har vi ju hela homegrown-problematiken för Liverpool dessutom. De behöver titta i ligan och behöver titta på homegrown. För nu värvar man in Jan Diomande. Och det var ju en anledning till varför Olise var så intressant också. För eftersom han då föll inom homegrown-reglerna. Skitsamma, vi går vidare därifrån och tar oss till Manchester United. Där det också händer mycket på ryktesfronten. Vi kan börja med att säga att Mainoo förlänger. Det verkar klart nu att han skriver på för ytterligare 5 år. Jättebra, han har ju liksom fått visa framfötterna igen när sen Carrick tog över. Han var ju inte Amorims favorit, men har ju...
Ja, lugnt konstaterat att han inte var.
Har ju visat vilken klassspelare det är, och det är ett framtidsnamn att bygga det där mittfältet runt, utan tvekan. Men han behöver en lekkamrat. Casemiro försvinner, Ugarte håller inte måttet. Ja, vad finns det mer där på mitten som finns inne nu? Inte så där jättemycket. Det pratas om Tchouameni från Real Madrid. Han verkar ju såklart vilja vara kvar. Jag tror inte Real Madrid är beredda att släppa honom här och nu. Och då har ju Baleba dykt upp igen.
Nej, igen.
Han försökte jättebra igår mot Chelsea.
Jo.
Men å andra sidan så mötte han ju ett ganska lojt mittfält igår kväll. Men Baleba var fin igår.
Är det inte Elliot Anderson som är deras liksom main man de vill ha in?
Så är det ju. Däremot så kan man väl, och även Adam Wharton har ju pratats om det,
men båda de borde väl ge ganska bra.
Ja, men känslan har väl varit att båda två faller ungefär under samma profil som Mainoo. Alltså de är fortfarande unga, de är i första hand passningsskickliga, kanske inte de där riktiga alltså fysiska bollvinnar egenskaperna som en Tchouameni till exempel, eller en Carlos Baleba, som är mer kanske fysiska bollvinnare än de övriga.
Att om Real Madrid skulle ens överväga att släppa Tchouameni, jag utesluter det inte. Det hade varit så dumt. Det hade varit så otroligt dumt. Så att får väl se om de gör det. Det varit, nej, det är den enda defensiva mittfältaren de har i truppen, så att det borde de väl behålla, kan man ju tycka. I övrigt så här, jag ser det ändå, även om de är ganska lika med inom i spelstilen, så United behöver ju 2 innermittfältare om Casemiro försvinner.
Ja, det behöver de.
Ugarte tycker jag funkar som truppspelare fortfarande. Det tycker jag ändå håller. Jag tycker inte de måste paniksälja honom på något vis. Men jag skulle nog gärna vilja få in både 1 och 2 och täcka på något vis där. Och då kan ju en vara en Wharton eller Elliot Anderson, och en annan var då en Baleba eller annan typ av mer bollvinnande.
Angelo Stiller har du ju också pratat om.
Ja, Stiller är ju också mer en sittande passningstemposättande variant.
Det är ju det. Det är ju färre till antalet av de där mer fysiska bollvinnande som du på något sätt måste ha i Premier League. Du måste ha någon som vinner duellerna centralt. Därför att det är lite mindre bollrullande och lite mer kamp just i Premier League än vad det är i andra ligor. Så att,
eller ska du ha någon som kan göra både och.
Såklart. Alltså, en Casemiro i sin prime vill väl alla lag ha, eller en Rodri i sin prime. Liksom en spelare som vinner alla sina dueller och aldrig slår bort en boll.
Nej.
Men de växer liksom inte på trän.
Alltså de hade ju faktiskt mått bra att ha Casemiro ett år till, kan jag tycka.
Alltså, han kommer vara ännu sämre nästa säsong. Alltså du vet, det går inte riktigt uppåt i formkurvan.
Men det gör det ju då och då, det är det som är så intressant.
Han har ju i sig, men de måste gå vidare. De måste ju bygga det där mittfältet nu. Och de
jo, såklart. Sen har ju han en så extremt hög grund när han är som bäst, fortfarande.
Ja, alltså
han... Fortfarande har han en så extremt hög liksom lägsta nivå, tycker jag. Men han ska ju bort. Det är ju redan annonserat och klart, så att de kommer behöva ersätta honom på ett eller annat vis. Och det är inte en lätt position att ersätta på. Det är ju Caicedo till Chelsea. Det var ju liksom, det är väl en lyckade värvning Chelsea har gjort, om någon. För han har ju varit grundbult i det där laget, och jag tror att många klubbar som verkligen hade velat ta in Caicedo. Nu blir han kvar i Chelsea ändå, men jag sitter och funderar så här. Det finns ju ett lag då som med stor risk att åka ur, som kommer att kunna brandskattas ganska rejält på spelare hit och dit. Och det är Tottenham.
Ja, frågan är vilka inne i mittfältet som finns där och där.
Det är inte några bollvinnare. Man känner att de sitter på några juveler på just den positionen.
Bentancur in. Nej, men det finns ju ganska många andra spelare som det
Bissouma.
Ja, men det är ju den typen, men jag tror inte det där de kommer gå för.
Nej.
Det blir väldigt intressant att se vilka som blir kvar och inte i Spurs om de faktiskt skulle ryka. Alltså, det är en del som ändå borde vara. Jag tror att Bergvall kommer vara den som är högvilt. Van der Ven kommer vara högvilt trots det han har gjort. Kutti Romero är väl klar för Spanien redan. Man har ju sett många olika så här sammanställningar på de här borde vara kvar och vissa är liksom mer realistiska än andra. Någon tänker, men Jed Spence, han hänger säkert med ner. Gör han det? Ja, kanske.
Xavi Simons. Han är världsklass var sjätte match. Och däremellan så vet man inte vad han är.
Oj, vad han firade när han gjorde mål.
Ja, jag vet. Vi pratade om det i Premier League-podden i måndags.
Jag måste, för er som undrar, vad jag tagit vägen från den. Jag kommer tillbaka, det har bara varit annat på horisonten.
Ja.
Blandad kompott, men dyker upp igen snart.
Med det då, så för ett namn som har pratats mycket om som det inte kommer att bli får ju vara en liten segway ner till Italien, och det är Sandro Tonali som är en spelare som Manchester United har velat ha, men sägs ju snarare vara på väg till Juventus. Finns också ett Milan som är intresserad och ska värva mittfältaren. Ja, alltså, men jag tror inte de har pengarna att erbjuda honom, för att en av anledningarna till varför Manchester United ska ha dragit sig ur har ju varit de ekonomiska incitamenten som det skulle krävas att först lösa honom från Newcastle och sen betala lönen som han säger ska vilja ha. För att vara kvar i Premier League. Och jag tror att Juventus ligger bra till för en Sandro Tonali.
Den har ju Tonali varit perfekt som ersättare.
Ja, absolut.
Helt perfekt. Helt perfekt. Men det kan bli svårt att lösa om man vill till Juventus.
Ja. Och Juventus som ska vara på väg just nu att presentera ett kontrakt värt, ja, det här enligt Tuttosport, 6 miljoner euro netto per säsong till Lewandowski, för de vill ha in en pålitlig målskytt där längst fram, och mycket pålitligare än Robert Lewandowski, det blir man ju inte även om man är 38 år gammal.
Ja, yeah, det är väl jättebra om de lyckas lösa honom. Det känns som en typisk serieavvärvning på så vis. Det är väl lite om han är sugen på Italien-äventyret eller om han mer ser att nej, nu är det dags att runda av i MLS eller något. Så det är nog mycket beroende på vad han känner. Om han vill ha kvar i den europeiska toppfotbollen så är
det. Hade det varit två år sedan så hade han ju hämtat miljarder i Saudiarabien. Men nu är vi inte. Det saudiska projektet är inte riktigt vad det var för ett par år sedan.
Eller två år sedan hade han nog varit väldigt mån om att vara kvar i Europa. På ett annat sätt.
Jo, men för, ja, men
om han, ja. Jag förstår vad du menar.
Ja.
Juventus känns logiskt, tycker jag. En bra fri transfer, tackar inte de ni till.
Nej.
Jag skulle kunna se framför mig att ett Milan skulle må bra av Lewandowski också. Som väl också kopplas lite, men det är väl Juventus som känns närmast i hands in där då. Vad ska Vlahovic göra då? Då undrar man hela tiden vad Vlahovic ska göra.
Han ska eventuellt till Milan.
Ja, men det har det också varit snack om innan.
Det har det också varit snack om innan. Därför att Allegri, om vi tar oss till Milan då, ska ju ha en önskelista på 4 spelare in den här sommaren. Han vill förstärka i alla led. En som verkar vara i stort sett klar är ju Mario Gila, försvarare från Lazio.
Som var väldigt bra den här säsongen också, Gila.
Gila, ska man väl säga. Men även på mittfältet har man gett sig in i kampen om Leon Goretzka, som ska hoppas man då ska in och ge komplement till Luka Modric och jag är mer och mer på det där mittfältet. Det är fransmannen, vad heter han?
Rabiot
tänker jag på.
Det hade ju också varit också kopplat till United för övrigt, Goretzka, som jag tror också varit en sån här smart stopgap-lösning på den positionen. Om de nu skulle lägga alla pengar på Elliot Anderson istället.
Ja, alltså för Uniteds del så tycker jag ju, alltså det är klart att Goretzka är jättebra och han hade kunnat.
Nej, fortfarande väldigt bra.
Däremot så tycker jag att United ska bygga för framtiden nu. De ska inte ta in ytterligare en liksom 30-plussare som ska in och fylla.
Nej, men
den
de
positionen.
Kanske inte har råd att plocka både Anderson eller Wharton och Baleba.
Nej, så kan det ju vara.
Nej, och då får du kanske välja en av vägarna. Mm. Och om du har två så pass lovande engelska mittfältare som du ändå kan räkna med, du har 10 år hög nivå på de här.
om du värvar in dem. Då vill du nog gå för den när de finns tillgängliga i det här fönstret. Du vill inte se dem skriva på för City och Liverpool istället eller för City och Arsenal. Du vill se någon av dem norpas till United och sånt från deras läge. Och då kan det vara så att ja, men då lägger man pengarna på det. Man tänker, ja men nya bollvinnande mittfältare, det kommer dyka upp sen när det är läge. Baleba kanske inte tickar alla boxar helt och hållet ändå. Och då bara, ja men då kör vi en Goretzka för att bara lösa situationen här och nu och sen ha ögonen öppna, örat längs marken och kolla när det dyker upp någon som verkligen kan sikta på många år framöver. Sen är det Barcelona har ju också kopplats till Goretzka som jag också tycker varit, ja. Det är många lag som hade mått bra av Leon Goretzka tror jag generellt. Jag tror det är en ganska smart värvning för många klubbar utifrån att han har en väldigt hög grundnivå. Och då han har precis de här egenskaperna. Han är så mångsidig på, kan det mesta på ganska bra nivå. Håller fortfarande. Så att ja, det blir spännande att se vart han landar.
Mm. Verkligen. Men en allra mest intressant, vi ska säga det att Mateo Kovacic har också pratats om till Milan som de är intresserade av. Alltså. Det är bara 30+
här. Ja, den känns ju så oklar faktiskt. Han och Modric tillsammans där.
Det är underbart. Men de vill ju ha in en nya, en striker. Och där är ju en ganska intressant lista som har presenterats i italiensk media. Ett namn är Moise Keane som... ja, alltså Fiorentina ser ut att kunna casha in en del på. Han kom ju för en spottstyver.
Startande italiensk landslagsforward. Så att...
Ja, jag menar det. Mm. Dusan Vlahovic, som sagt, som nämnt. Men kanske det allra intressantaste namnet, jag vet inte vad han är mest intressant i det här sammanhanget, men det tror jag är ett intressant namn att hålla koll på i sommar. Alexander Sørloth, som det kan bli huggsexa om, för jag menar det han har gjort i Madrid är ju sensationellt bra, även om han inte har varit startspelare. Han är ju liksom en deras supersub på något sätt, men har ju visat att han håller riktigt, riktigt hög klass.
Ja, Barcelona vill ju ha honom, sägs det ju. Ja. Och det hade jag tyckt var väldigt smart av dem, för det du får från Alexander Sørloth, det är mål. Du vet precis vad du får. Och jag tror att den forwardstypen är många klubbar som skulle vara väldigt intresserade av. I Barsas fall så har det pratat om Sørloth, och pratat om Morici från Mallorca. Jag är väldigt svag för honom. Morici också, jag tycker väldigt, väldigt bra, nyttig forward. Och få in en sån typ som är lite billigare, komplettera med att du har Ferran och så vidare. Så Barsas del hade det varit smart. Jag kan tänka mig att Morici är på listan även för en klubb som Milan som letar anfallare. Så det är ju lite samma stug som Sørloth. Men du vet precis vad du får. Du får en hårt jobbande forward som vet hur man gör mål. Och det är väl precis det alla klubbar vill ha.
Ja, verkligen. Han är ju lite Haaland light ju.
Ja, han är ju. Han är det. Det är precis vad han är.
Precis vad han är. Och det är ju inte fel.
Nej.
Faktiskt.
Det är en fenomenal striker.
Ja, nej, så är det. Och det blir intressant. Och det är klart, det är igen så. Det kanske finns större klubbar eller större plånböcker där ute. Mm. För Milan är fortfarande en av världens största klubbar. Men de har inte en av världens största plånböcker. Nej. Det kan vara så att större plånböcker är de som roffar åt sig Sørloths namnteckning till slut. Men det skulle vara intressant om han lämnar Atletico Madrid i sommar. Vilket inte känns osannolikt. Mm. Samtidigt, om Julian Alvarez rör på sig någonstans, då kanske det finns en startplats i Atletico Madrid att vara liksom nian som ska göra det där. Mm. Och då kanske det är Sørloth och hans chans att verkligen ta ytterligare ett kliv. En annan ett intressant rykte jag hittade där ute, det rör Real Madrid och Wolverhampton. Och det rör ju en spelare som vi har pratat en del om. Han är 18 år gammal, han heter Mateus Mané.
Vart har du hittat det här ryktet?
Nu ska vi se, jag borde skrivit ner källan. Men alltså, har jag det här någonstans? Jo, men...
Vad ska de med Mateus Mané till?
Team Talk är det som har skrivit om.
Ja, då har du letat. Nu har du byggt körschema här.
Ja, visst.
Ja, Mateus Mané är ju skeptisk till. Det senaste man har sett i Real Madrid så här transferväg vad de är ute efter nu. Det är ju Florentino Perez har till slut insett att det behövs en mittfältare och det behövs en back. Ja, nog så. Sen är det ju tre spelare som då kommer tillbaka offensivt. Det är Endrick, det är Nico Paz från Como som kommer att komma in och ha en viktig roll. Och så är det Victor Muñoz som också har varit, gjort det jättebra när han har varit iväg i La Liga längre ner i tabellen då. Så att de tre kommer tillbaka och sen så är det mittfältare back. Jag tror inte de kommer göra något annat än det. Jag tror inte Mattias Mané är överhuvudtaget aktuell. Jag tror inte att de, jag tror att de tittar på alla, alla storklubbar tittar på de här talangerna.
Ja.
Men att Real Madrid ska plötsligt casha ut för att värva honom när, från ett nedflyttat Wolves, det har jag väldigt, väldigt svårt att se ska hända.
Ja, jag gillar den ändå. Alltså, jag tycker han är ju fenomenal.
Han är jättespännande spelare. Jag tror absolut inte han är Real Madrid kompatibel.
Mm. Nej.
I alla fall inte i någon transferväg.
Mm. Vi får se.
Det har varit mycket rimligare för Real Madrid att gå in på Vedat Morici istället, som jag sitter och hypar här nu. Bara få in en target, få in en ny Coselou-typ som du kan jobba med istället. Men det tror jag inte heller de kommer göra. Utan Prio måste vara defensiv mittfältare, om det så är liksom Angelo Stiller eller Rodri eller Enzo eller vad det nu blir för någon. Någon mittfältare med någon form passningsfot och en back till. Sen är de nog ganska klara.
Mm. Vi tar och kastar in lite frågor då. Vi har fått ganska många, så det blir rappa svar här. Vi är lite sent ute. Dina väskor försvann.
Det är lång historia. Jag kom nyss tillbaks till landet, så kan vi säga, och snart ska jag iväg igen.
Ja.
Så
är det. AFC Alex undrar, tror ni Arsenal kommer försöka sälja Gyökeres?
Nej.
Det tror inte jag.
Varför skulle de göra det?
Alltså, det vore konstigt. Nej, det tror inte jag heller.
Nej. Det finns andra att sälja.
Ja. Robert Rosenqvist skriver, kan se Minte i Liverpool efter sommaren. Perfekt backup att slänga in i matcher. Absolut, om de lyckas få loss honom för en billig peng.
Diomande Minte inte... in känns väl inte helt otänkbar, eller?
Inte helt, absolut inte.
Känns som det, som profilen skulle kunna passa också.
Henrik Bohm skriver, är Vuskovic först ut ifall Spurs lämnar?
Först ut och lämna klubben? Jag tror snarare att de tar tillbaka Vuskovic och sätter honom från start i Championship. Sen om Vuskovic själv är intresserad av det är en helt annan femma, men jag tror att det är det som snarare är tanken då. Han kommer nog ha en väldigt viktig roll ifall de åker ur. Och jag tror inte han har jättemycket att säga till om än, så att sen kan jag tycka att han är så pass lovande och spännande, han kanske inte ska spela Championship, men Tottenham kommer nog bygga ett lag som inte ser ut som ett lag som ska spela Championship egentligen, om de ska upp direkt. Så att Vuskovic räknar jag med kommer att ingå i Tottenhams försvarsuppsättning snarare. Väl. Vi får se.
Joakim Linne Fanpage skriver, Makoto, du måste placera ett par av dina favoriter i spanska ligan i Premier League så du kan tjata hål i huvudet på Frida om dem. Vilka väljer du?
Ja, men vi flyttar väl Morici då till Premier League istället. Jag tycker alltså, otroligt svag för en liksom kosovanske striker. Det känns som en så här riktig lagspelare, öser in mål, så otroligt nyttig. Sverige hade jobbit med honom när de mötte Kosovo, ska jag säga. Det är en riktigt bra target, vad jag gillar. Så vi skickar väl honom då.
Vart skickar du honom då, till typ?
Ja, så skickar han. Vilka behöver en target?
Everton.
Ja, men de
behöver alltid en,
jag är svag för Beto. De har Beto redan. De behöver inte byta ut Beto. Jag vet inte var den ska.
Lyckades skada Mamardashvili i helgen, så han blir borta i 3 veckor.
Är tre veckor på honom, ja, där. Woodman dök upp där.
Freddy Woodman
to the rescue.
For the run-in. Ja.
Hamnar han där?
Jävla parodi.
Ja, ja, vad ska vi ha mer då från La Liga? Jag vet inte. Det är så många spelare som jag tycker håller sån hög nivå som jag kanske tar hål i huvudet om. Men det är Morici då, bara för stunden. Som ändå har riktigt hög nivå också.
Mm. Kribba skriver, för ett par år sedan, typ när FFP var på gång, minns jag att ni och andra pratade om att topp 5-lagen i Premier League skulle dra ifrån övriga lag totalt. Nu har det blivit raka motsatsen. Hur är det ens möjligt att vi har haft klassiska topplag krigandes i mitten och små klubbar i toppen? Ja, det är ju lite häpnadsväckande med tanke på att det kändes som att de reglerna skrevs ganska mycket för att skydda de största klubbarnas intressen och för att cementera dem i toppen. Ingen annan ska få göra det de har gjort, nämligen att fuska med siffror och dopa sina budgetar. Vilket man då tänker att ja, men då blir det ju svårt för någon annan. Men det man har visat är att välskött förening är oerhört mycket mer värdefullt än en dopad budget. En dopad budget vinner ganska lite. Den måste paras med en väldigt välskött sportslig hantering i sådana fall. Mm. Vilket vi ganska sällan har sett. För där pengarna kommer in verkar på något sätt vettet gå ut i väldigt många fall. Ja, vi har ju sett det vi ser det i Chelsea nu där man har liksom någon slags strategi som visserligen är ganska tydlig men absolut inte gett några framgångar. Vi har sett det på andra håll också. Manchester United har ju kämpat med det och krigat med det under så många år. Gott om pengar men inte speciellt mycket framgång.
Återigen, det är väl bara City som har lyckats där eller?
Det är ju City som har lyckats. Jag menar, när Liverpool väl började spendera pengar så gick det åt skogen. Den största stunden ens, den största dagen i en dag av törst. Eller?
Arsenals frikostiga spenderande under väldigt många år också får man väl avgöra sen. Alltså, i att etablera dem i ett övre skikt har de ju lyckats med utan tvekan med alla värvningar. Det är inte konstigt eftersom det har varit en stringent tydlig plan hur de ska spela fotboll och hur de ska utvecklas och ta steg. Men ja, den analysen och slutanalysen kan vi inte riktigt göra än. Den Nej. Kommer ändå att avgöras vid något så basalt som kommer de vinna en titel i år? Och det vet vi inte än.
Nej.
Och det kommer avgöra mycket om vad slutklämmen och analysen blir på Arsenal spenderade miljarder. Jag tror i och för sig, här kommer en lite lekmannateori som jag har om det här att när du har fått en fotboll som då generellt, i alla fall i Premier League-kontext nu, har gått mot att vara mycket mer kampfylld, fasta situationer baserad och statisk än den fotboll som förespråkades för det mesta för några år sedan.
Mm.
Då kommer du bygga en miljö där det inte spelar så stor roll om du har jätteskickliga, tekniska, kompetenta fotbollsspelare på planen.
För då måste du bara ha rätt pusselbitar.
Ja, och då blir det ju mycket, mycket lättare för mindre klubbar med mindre budget att hävda sig om det är det som är grunden till att vinna. Om du har en fotboll och en liksom generell fotboll i ligan som anspelar på teknisk skicklighet, kreativitet, alltså offensiv, frejdig fotboll, sånt som folk betalar för att titta på, då kommer de bästa klubbarna vara bäst för de kan värva de absolut bästa spelarna.
Sen är det också det här att de bästa spelarna är inte nödvändigtvis de bästa spelarna i fel miljö, i fel roll, i fel Nej. Klubb med fel tränare. Utan de bästa spelarna är de bästa spelarna när alla de här sakerna finns också. Den bästa spelaren är kanske inte det en säsong när förutsättningarna var på ett sätt. Det är så många parametrar som spelar in. Och det finns hundratals spelare som har potentialen att vara den bästa spelaren, att vara bland de bästa Exakt. Spelarna. Och du vet inte riktigt vem det är och vilka förutsättningar som kommer göra just den här spelaren till, du vet, att vara den som man tror att man köper.
Hade Rafinha blivit en Ballon d'Or-kandidat med en annan tränare än Flick, en annan roll i ett annat system än där Barcelona spelar? Nej, det tror jag inte han har blivit. Hade Osman Dembélé vunnit Ballon d'Or om han inte var den här nyckelbiten i Luchos system PSG? Nej, det har han inte heller varit. Allt är helt rätt som du säger. Att det är så, alltså grundnivån på alla de här spelarna vi sitter och pratar om hit och dit hela tiden är ju skyhög.
Ja.
Det är enormt hög nivå på varenda spelare. Mm. Men sen för att nå det här sista steget, då måste du också vara i rätt miljö där du verkligen kan få utlopp för de här kvaliteterna, den här skyhöga nivån du håller. Så att det är ju verkligen så. Det avgör, det är det viktigaste biten och det är ganska uppenbara
saker. Och det är ju tränarens viktigaste uppgift att skapa den miljön, att skapa de förutsättningarna.
Exakt.
Det är mycket mindre viktigt att ställa upp vi har en trebackslinje här och vi har det här, du vet, skruva på att skapa de här andra förutsättningarna, de mjuka värdena där spelarna mår bra, där det är tydligt för dem vad de ska göra, det är tydligt och rollfördelningen och man litar på sina lagkamrater och du vet, allt det där, det är då saker börjar funka.
Och om du ska nå, du kan ju nå höga nivåer utan att ha det här på plats, men då måste du ha så extremt hög nivå på spelare som är att de kan lösa saker individuellt och vinna matcher åt dig ändå. Vilket ju är anledningen till att typ Real Madrid har varit med i toppen av tabellen den här säsongen trots allt, och det är ju för att de har skyhög individuell nivå fast de inte har något fungerande system.
Mm. Så är det.
Då kommer ju Mbappé göra 30 mål fast de inte hittat ett sätt att använda Kylian Mbappé på rätt sätt. Det är ju så det
är. Kylian Mbappé kan ju också då göra 30 mål på en säsong utan att det blir en annan titel.
Ja, och då den diskussionen har jag haft med några vänner och annat också, och huruvida Kylian Mbappé faktiskt får anses vara en floppvärvning för Real Madrid eller inte hittills. Mm. Hörde ni, en annan diskussion, vi kan ta en annan då.
Ja, det ska vi göra. Hörde ni, det var allt vi hann den här onsdagen. Sillypodden är tillbaka nästa vecka igen, och Premier League-podden ska jag ta hand om det här rafflande. Det är ju fan spännande på alla håll och kanter, så att det ska vi ta hand om på måndag. Härifrån säger vi tack alla ni som har lyssnat. Vi hörs snart igen. I think I worked for 16 years here in England, and I deserve a bit more credit than wrong information.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.